en podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, torsdag eftermiddag, efterlängtad comeback efter, ja det är väl en dryg vecka sedan vi spelade in senast.
Varför länge sedan?
Från och med nästa vecka blir det 2 avsnitt i veckan. Det har varit lite stök, det har varit lite ledigheter och annat som har gjort att det, ja du tittar på mig under, du har ju inte varit ledig, du är aldrig ledig.
Jag
som är ledig.
Jag var ledig i måndags.
Ja, precis som alla andra. Men från och med nästa vecka kommer vi växla upp och spela, köra 2 sillypoddar i veckan. Då ska vi försöka hålla det här under sommaren bäst vi kan. Vi kommer också, som ni vet, vår nya feature är att man kan ringa in, eller ja, snarare vi ringer upp och ställ frågan direkt. Det ska vi göra även idag. Och då ska vi prata lite Serie A bland annat. Och av den anledningen så har vi då med oss Babylona. Välkommen till Sillypodden igen.
Tack.
Fantastiskt att ha dig tillbaks. Äntligen får vi lite kredibilitet i vårt Serie A-snack.
Vad skönt att jag bidrar med det någonstans, känner jag.
Det blir så väldigt mycket Liverpool och Real Madrid här annars, så att nu måste vi prata lite Inter.
Det händer
ju anledning att göra det.
Men först
men först ska vi prata lite Liverpool. Ja, det ska vi faktiskt. Vi måste börja med Darwin Núñez miljardaffären som håller på att bli klar, om man ska tro i alla fall portugisiska medier, men även brittiska medier verkar ju överens om att det i alla fall är ganska nära. Det pratas om ett bud på 80 miljoner pund, eller vad säger jag, euro, plus 20 miljoner i add-ons, och sen får man väl se ja, vad med det här, men det verkar vara någonstans där som budet ligger, och av de här 20 miljoner add-onsen så ska det väl vara ganska, ganska rimliga klausuler, saker som kommer genomföras.
Det är inte att Liverpool ska vinna Champions League 3 år i rad och Darwin Núñez ska vinna Ballon d'Or 3 år i rad.
Så där håller Bayern München på nämligen.
Nej, men
alltså, till det också.
Sammantaget så blir ju det då värderingen som Benfica har satt på honom. Alltså om man slår ihop det så blir det, nu ska vi inte hålla på att växla för mycket här i podden, men
100 miljoner euro i runda slängar
är ungefär 85 miljoner pund.
Ungefär.
I runda slängar en dryg miljard.
Ja.
Alltså det som är imponerande om det här sker nu, som det verkar göra och sker så pass fort som det gör, det är att Liverpool identifierar en brist i sitt lag i och med att Sadio Mané ska försvinna. Vi behöver en ny offensiv förstärkning. Man tittar vad som finns tillgängligt på marknaden och hittar Darwin Núñez, som är den mest eftertraktade unga anfallaren vi har och mest liksom omskrivna i princip. Nu efter att allting blivit klart med Haaland och Mbappé och så vidare. Den mest intressanta up and coming forwarden i alla fall. Och man frågar Benfica, vad vill ni ha? Vi vill ha det här, vi kan erbjuda det här. Okej, klart, tack. Klara. Mm. Och så har de slått transferrekord. Det finns något imponerande. Så Liverpool är ju inte snåla. Det är ju det som är, man liksom blandar ihop det med det här att de inte spenderar så mycket. De kan vara lite så här eftertänksamma innan de lägger stora pengar på spelare. Det har inte med snålighet att göra, det har med att de har välscoutad, smart rekryteringsbas, och när de väl vill ha något så tar de det. Nu fick de i och för sig inte Tchouameni, men nej. Ibland så går det inte heller, men oftast så är det så.
Som de hade nog varit beredda att lägga ungefär en sån slant på Tchouameni, alltså den värderingen som de själva har satt. Det är väl det som är metoden, att vi värderar den här spelaren så högt. Ja, då är vi beredda att betala det. Vi såg det på Van Dijk och vi såg det på Alisson. Alltså, vi har ju sett det förut. Att, ser man ett behov, ser man ett värde på en spelare, oavsett om det är väldigt högt, så är man beredd att lösa det, och lösa det ganska snabbt utan att hålla på och pruta för mycket. Däremot om motsvarande klubb säger nej, men vi vill ha sådär mycket, och det ligger över den egna klubbens värdering av den spelaren, då säger man bara nej. Och så går man vidare, man dras inte in i budkrig, man är inte intresserad utav det här prutandet och häglandet. Ja, det gör man ju kanske vid försäljningar snarare då, ja. om det kommer in bud som ligger under den värdering man ser på sin egen spelare. Då är man ganska, då kan man vara ganska hård. Vi kommer prata om förhandlingen med Bayern München här och Sadio Mané, som väl kanske har varit något av ett skambud så här långt från Bayern München.
Helt rätt.
Men jag tror att enkla att ha att göra med på marknaden av den anledningen, för man krånglar inte så mycket helt enkelt. Man är nog rätt tydliga förhandlingarna. Det här är vad vi ser, det här är vad vi värderar och det här är vad vi erbjuder.
Och man drog sig ju ur Tchouameni när man insåg att priset springer iväg för att Madrid och PSG är där. Då var det inte intressant. Det här är en för hög värdering enligt oss, sett till att det är en spelare som kommer att agera andra fjol till Fabinho till att börja med. Ja. Som inte har en självklar startplats. Darwin Núñez däremot, du får en ung forward som har en tydlig plats i laget. Han har egenskaper som de saknar, sett till att han har längd och luftstyrka som inte riktigt finns i offensiven. Alltså Jota kan nicka, men han är inte lång.
Nej.
Om vi säger så. Och det är ju också en aspekt som de får in i det här. Och han vill till Liverpool, också en annan viktig aspekt. Och det har de ju såklart pejlat läget. Och sett att ja, men jag vet att United vill ha med, att Atletico vill ha med, att Bayern München vill ha med. Nej, men Liverpool och Klopp, femårskontraktet lockar mest. Och så löser man det bara. Nu verkar de ju göra det också. Jag tycker det är väldigt imponerande.
Om man tittar på spelaren då, vi ska prata någonting om Darwin Núñez, vad han är för typ, så känns det ju som en spelare som passar det här anfallet ganska bra. Han är otroligt hårt arbetande, han rör sig vid ganska stora, han är lite oskolad på det sättet. Han började ju spela organiserad fotboll liksom rätt sent i livet. Jag tror att han var 14 eller något sånt där när han gick på sin första liksom organiserade fotbollsträning. Och hade ju mest, han kommer från liksom ganska ruffa kvarter i Uruguay, men liksom en fotbollsfamilj.
De här uruguayanska kvarteren som du har så god koll på.
Ja, jag har ju läst på lite grann om Darwin senaste 48 timmarna här, som du kanske förstår. Han började spela, och det märks på det sättet att han är lite oortodox i sitt rörelsemönster. Han känns inte så, han går ju väldigt ofta djupled, han är väldigt snabb, han är ganska stark, han är, av den anledningen tycker jag att han påminner faktiskt lite grann om liksom Inter Lukaku. Att han är den där ganska storvuxna, kraftfulla, djupledsgående formen. Det som han inte har varit i Chelsea direkt. Han har inte fått den rollen och de bollarna på det. Alltså de här insticken när han faktiskt kan ta en löpduell mot en back. Och sen, inte för att jag är så enormt mycket snabbare nu, Darwin Núñez väldigt snabb också, men jag kan liksom ta den här duellen just för att jag är så stark och teknisk och farlig avslutare. Så att, på det sättet tycker jag de påminner lite grann. Men annars så är han ju den här lite galna, hårt arbetande, liksom typiska uruguayanska anfallaren. Han jämförs ju både med Suarez och Cavani. Cavani, för utseendet skull, han är ju rätt lik Cavani.
Det är han ju, det är lite obehagligt.
Ja, plus med liksom med huvudspelet och det här, och sen med Suarez, att just att
stilen är ju lik Cavani främst också.
Ja, och liksom hela kropps liksom språket. Och sen också det här lite oberäkningar då, att han har en lite dirty side som
det gillar man ju.
Som man ska ha. Fan, är man en street kid från Uruguay som har kommit den vägen. Fan, då ska man ju, det är ju det man vill ha i sådana fall. Det ska ju vara en spelare som gillar att vinna. Och det har vi ju goda erfarenheter från Liverpool, från en uruguayansk anfallare som gillade att vinna och fortfarande gör. Och han har ju också varit ganska involverad i Darwin Núñez karriär så här långt. När han först kom till Spanien bland annat, så ska han ju ha rekommenderats till Barcelona utav Luis Suarez, men de var inte intresserade där och då utav att plocka in den här ganska oskolade och dessutom ganska skadade tonåringen som han var. För han har faktiskt dragits med en del knäskador, och det är väl det som är kanske den stora liksom oros, om man ska hitta något orosmoln runt just den här spelaren. Han är ju bara 22 år gammal, han har en riktigt bra säsong i Benfica, och det är den senaste, och då har han varit grym, han har ju öst in mål och varit väldigt tongivande i anfallet, men han har ju faktiskt opererat knät två gånger redan tror jag i karriären, och var borta i 9 månader som typ 18-19-åring
Var det korsband då eller?
Vet inte exakt vilken skada det var, men han var borta 9 månader och liksom var tvungen att operera. Så antagligen var det väl en allvarlig knäskada har han i bagaget, och som dessutom har fått opereras en gång till under tiden. Som jag, om jag inte... Ja,
jag tror det är på vad du har gjort de senaste 48 timmarna i alla fall. Du har läst.
Så att det är ju alltid såklart en röd flagga. Alltså knän är ju jobbigt när det är så. Så att han har faktiskt inte spelat så där jättemycket fotboll. Min bästa detalj, när han gjorde sin första seniormatch, så kom han in som avbytare. Kan ni gissa vem det var han bytte av?
I vilket lag?
I Uruguay.
Ja, i landslaget menar du nu eller? Nej, hans uruguayanska lag.
Ja, precis. Nej, det tar ni aldrig.
Adebayor.
Maxi Rodriguez.
Maxi
gamla fina Liverpool-kultspelaren Maxi Rodriguez, som var där i 2 säsonger och,
just Adebayor var ju Paraguay och inte Uruguay.
Ja. Det är såna cirkelslutningar. Men i alla fall så
och Almeria får 20% av övergångssumman. Ska bli kul att se vad de gör med de pengarna. De försvinner nog rätt fort.
Man ska komma ihåg att när Benfica köpte honom från Almeria, så var det alltså Benficas dyraste spelare någonsin som de hade betalat för. Och köpte honom då för typ 200-någonting miljoner
kronor.
Så att han var ju en dyr spelare redan när de köpte in honom. Han har spelat 2 säsonger för Benfica, var de här sista har det då lossnat på riktigt. Så att, men en spännande spelare, och han ska ju då fylla tomrummet efter Sadio Mané, som om de kan få ihop ett riktigt bud från Bayern München nog kan värva den här spelaren vad det lider. Men det har ju varit något av en parodi så här.
Ja, fast det roliga här är ju att båda klubbarna pekar på olika så här, tidigare prejudikat. Bayern München tycker att det här är en rimlig värdering. Liverpool säger nej, vi vill ha det här. Liverpool säger då, ja men titta vad ni kräver för Lewandowski som är äldre, men ni kräver de här pengarna för Barcelona ska köpa honom.
Okay. Båda två har 1 år kvar på kontrakt.
Och då säger Bayern München tvärtom, okej, titta på vad ni betalade för Thiago, som också hade 1 år kvar på kontraktet, yngre, och kostade inte särskilt mycket pengar. Så att båda har ju någon form prejudikat på varsin sida de kan peka på, men titta på den spelaren, titta på den spelaren, och så, men de kommer ju komma överens för det senare. Någon form av lösning. Sen kanske de där bonusarna måste vara lite mer realistiska.
Ja, men det var ju också så här, de kom med ett bud på, vad var det, 22 miljoner euro.
Ja, 23 plus 6,5 eller sånt där, som i sammanlagt skulle bli 30 miljoner euro. Och då var det ju då de här bonusarna.
Ja, men det var ju andra budet, för första budet.
Ja, just det, ja, det första budet.
Ja, de höjde med liksom 2 miljoner euro eller något sånt där från första till andra budet. Det blir man lite.
Och sen är det ju Salihamidžić som pratar om att han ska åka och förhandla med Liverpool och åka dit för att liksom försöka lösa övergången. Och Liverpool har väl sagt att ja, men ta med dig ett bud som vi faktiskt kan överväga då. Ja. Annars är det inte värt att sätta dig på det flyget. Och då är det väl ett bud som då inte innefattar att Sadio Mané ska vinna Ballon d'Or 3 år i rad.
Nej, det var oerhört märkliga klausuler alltså.
Jätteroligt.
Ja, det, men jag tycker helt rätt. Alltså, såklart de ska spela så här, Bayern. De ska pusha på det där sättet hela tiden och liksom fulspela, ligga lite där så att Mané kanske börjar säga lite dumma saker och tvinga sig bort på ett sätt också, så att Liverpool blir lite tvingade att sälja. Så att jag tycker det är helt rätt av Bayern München att bara, alltså, snålbuda i början. Det är fönstret har inte ens öppnat än. Så att de har ingen stress direkt.
Nej.
Så länge de vet att de kommer lösa det på ett eller annat sätt. Och de har ju andra alternativ de tittar lite på samtidigt också. Så att...
Visst.
Och det enda som sitter i problemet är Barcelona, som då sitter och väntar och inte riktigt vet om de kommer kunna värva Lewandowski eller inte. Men de måste ju ändå få sin ekonomi på plats för att överhuvudtaget kunna genomföra den värvningen.
Ja, men så är det. Vet ni vad? Vi ska prata lite Serie A lite senare, vi ska gå vidare. Vi lämnar Darwin Núñez och Sadio Mané-affären och Liverpool här då. Vi ska ta vår första inringare. Jag vet faktiskt inte alls vad han ska fråga. Normalt så brukar jag ta reda på det i förväg. Jag har inte gjort det idag, så att han kanske ställer någon fråga vi redan har pratat om.
Tjena!
Hallå, vem är det vi pratar med?
Det är David som jag pratar med.
Ja, men tjena, välkommen till Sillypodden. Du hade en fråga.
Yes, det känns ju som Chelsea kommer värva någon offensiv spelare i sommar. Och det har ju ryktats lite om Jesus, Sterling, Nkunku, Dembele. Så jag tänkte, vem ni tror hade varit ett bra alternativ för Chelsea?
Jag tror faktiskt att Ousmane Dembele hade varit ganska bra. Alltså, och jag tror att det känns nästan mest realistiskt att det sker. För nu PSG verkar inte bli av. För att de tog in Luis Campos som sportchef och han vill inte ha Dembélé, oavsett vad killen Mbappé säger. Så det krockade ju lite där. Men Chelsea, alltså han får gå tillbaka och spela under Tuchel. Han går gratis. Tuchel verkar få mycket mer makt över vad de ska göra i det här transferfönstret, för nya ägarna verkar ju då ge Tuchel ansvaret att du får välja vad vi ska värva. Det var ju en, någonting jag kanske inte riktigt fick göra när Roman Abramovic styrde skutan riktigt. Men nu verkar Tuchel få mer makt och han vill ha Dembélé trots skadehistoriken, trots alltihopa, och den typen av spelare har man inte riktigt. Så den ser jag som väldigt rimlig. Alltså Raheem Sterling hade varit en kanonvärvning också, tror jag, ifall man skulle kunna lösa
jag
den.
Jag tror också det. Alltså, det, alltså Raheem är ju märklig på det sättet att han är ju ofta bra bara i perioder av säsongen och sen så liksom försvinner han lite grann och blir lite osynlig och faller ur matchbilden, och sen så kommer han tillbaka och så har han en stretch på en månad eller två då han egentligen spelar så han är bäst i hela ligan. Han kan vara helt sensationell verkligen i perioder, men han har svårt att hålla den kvaliteten över en hel säsong, och eventuellt är det miljön som, och kanske rollen där man får förtroendet, och jag menar Pep Roulette kanske inte passar alla liksom.
Nej, men är inte oron där lite samma då med Dembélé? Att där, om vi pratar ojämnhet och psyke som kanske inte alltid är.
Ja, fast under Tuchel tror jag också, alltså, att det skulle kunna ge en ny tändning, och trots allt, när han är som bäst så är han fruktansvärt bra. Det har ju inte förändrats. Så jag tycker att sett till att man får en på fri transfer, så jag ser inte problemen med att dra den chansningen. Alltså absolut, du kan mycket väl sitta på ett kontrakt, det inte gått så jättebra, du måste bli av med honom på något sätt, men det är fortfarande en fri transfer. Absolut, det blir bonusar och det är en lön, men återigen, det är en fri transfer för en spelare som är, vad är han, 24-25 och har en extremt hög högsta nivå. Så att, och jag ser den hända. Jag ser den som möjlig, om Ousmane Dembélé själv vill. Han verkar inte bli kvar i Barcelona i alla fall. Och om det inte blir PSG så känns ju Chelsea som det klart rimligaste alternativet för honom.
Ja, verkligen. Nej, men det känns jättespännande tycker jag. Du nämnde, vi pratade om Nkunku också, som
han är för alla, dyr.
Som alla såklart drar i efter hans monstersäsong i Bundesliga för RB Leipzig. Men han har ju själv sagt att han vill till PSG. Så det känns väl som att han blir kvar ett tag till i Leipzig, gör en till sån här säsong, så hamnar han väl i PSG.
Alltså den egentliga drömvärvningen för Chelsea tycker jag är Lewandowski.
Ja, men det, alltså,
Få in den solklara målskytten som sätter varenda läge när Kai Havertz har gått och öppnat alla ytor för honom. Så vem är det som ska utnyttja dem? Ja, Lewandowski kommer att göra det. Det är en kortsiktig lösning, men om Barcelona inte lyckas få ihop pengarna, så tycker jag inte att Chelsea ska släppa den tanken. För jag tror att han skulle kunna göra väldigt mycket nytta i det laget.
Ja. Är du nöjd med det svaret, David? Vem vill du helst se?
Jag vet inte. Jag tycker det finns fördelar och nackdelar med alla de här, men det är ingen som man tänker sig helt perfekt, men någonting behöver göras i alla fall, det är klart.
Ja, någonting behöver göras för att Lukaku ska väl dra Barcelona, vad säger du?
Jag har svårt att se det hända.
Han får gärna dra.
Men ni hade väl tagit tillbaka honom till Inter med öppna armar?
Om han kommer gratis. Det är ju inte en chans att någon betalar de pengarna Chelsea var galna nog att betala förra året. Alltså det där är ju en värvning som är... De pengarna får man inte tillbaka, och inte efter den säsongen han har gjort.
Nej, det har ju snackats lite om att vi vill ha någon spelare från Inter, typ som Skriniar, Bastoni, fast det är ändå svårt att se det bli av.
Jag tror du ska vara glad att du inte kan se min min just nu.
Ja,
Nej, men det har ju snackats om det, men det här är ju lite roligt, för att nu lägger man ju upp det som att Chelsea är villiga att släppa Lukaku om man får en av Inters bästa spelare, som att det Chelsea som gör inte den känns då genom att här får ni Lukaku. Här handlar det om att Chelsea behöver rädda sin investering. Kan man skicka honom på lån ett år, han gör det okej, så kanske han går att sälja om nästa sommar. För som det är nu är han ju osäljbar.
Ja, det är ju verkligen ingen bra situation det är i alla fall. Nej, Lukaku.
Nej, men det är ju där liksom att Chelsea öppnar upp för att låna ut dem, men Inter är ju de som är den räddande parten i det här. Och just de här uppgifterna om att liksom, ja, vi vill ha Skriniar eller Bastoni, Barella eller vad heter det, Lautaro, nej, finns inte. Alltså däremot så är ju frågan, Chelsea vill, ja, de har ju, vad blir det, är ju ungefär 250 miljoner kronor per år kvar att amortera av den alltså rent bokföringsmässigt av den övergången, för det har gått ett år av det här femårskontraktet och han kostar 1,2 miljarder. Så att Inter kommer ju inte täcka en sån summa för en säsongs lån.
Nej.
Frågan är hur mycket de är villiga att täcka, hur mycket Lukaku är villig att gå ner i lön, vilket ändå pratas om en del också.
Det skrivs i Italien är att Lukaku är villig att halvera lönen.
Mm.
Så där skulle ju då Chelsea spara en del. Men den här lånesumman, det pratas om 25 miljoner euro för Lukaku ett år. Jag har väldigt svårt att se Inter göra den, för man har inte de pengarna nu att lägga på något så kortsiktigt. Däremot så tittar man på Chelseas backlinje, så behöver man ju förnya en del. Då har du ju en De Vrij som bara har ett år kvar på kontraktet. Kan man få in honom på något sätt kanske i dealen? Diskuteras det lite om att det har börjat liksom, att det kanske vore något som gynnar båda parter.
Inte Skriniar, inte Bastoni, men De Vrij kan vara någon sorts mellanväg.
Ja, men De Vrij, vi pratar ändå en mittback, högklass, brutal passningsfot, landslagsman i Nederländerna.
Men pratar vi då en alltså permanent övergång på Lukaku? Ja. För annars så känns det jätteunderligt om man skulle skicka iväg.
Men det här är någon av de här alla teorierna som körs mellan de olika. Liksom att man kunde, men permanent övergång finns ju inte. Alltså Lukaku i den här åldern med det priset som han skulle behöva kosta då, den värderingen är inte någonting som Inter kan ta.
Eller vill ta.
Nej, det vill man inte. Det finns ett skäl till att man släppte honom och fick det budet. Ja. Alltså, det går inte att säga nej till de pengarna för en klubb som Inter.
Ja, tusen tack David för att du ringde in. Nu ska vi gå över och prata ännu mer italiensk fotboll.
Yes, gör så. Tack för att jag fick få med.
Ja, inga problem. Ja, vi kan väl stanna kvar lite vid Inter. Hur är känslan efter säsongen och inför sommaren?
Alltså, jag kan väl börja med att jag var ju på plats i Milano för den sista matchen i ligan. Inte för att jag trodde på något mirakel, utan för att det passade med jobbschemat. Och jag tänkte, då åker jag ner, jag ser en match, det var länge sedan. Det var intressant att gå runt i Intertröja och så är Milan-fans överallt i hela stan.
Ja, just det, det är samma stad.
Ja, men det måste jag säga, det är något som är rätt unikt. För att du har två så stora klubbar som är rivaliserande och det kändes ju aldrig på något sätt så man känns inte orolig, det är väldigt kul. Du driver med folk när du går förbi och så bara okej, fine, grattis. Nej, men känslan är väl, det finns en oro att man blir av med ytterligare stjärnspelare i år, precis som förra året.
Alltså att man tänker, det var sagt från kinesiska ägarna att de behöver göra en försäljning.
Det har inte sagts.
Det
som man har gått ut med, eller det cirkulerar lite olika röster. Så nu är frågan också, vad är det som är det riktiga då? Marotta som är vd har gått ut och sagt att vi ska behålla kärngruppen. Och då är han tillräckligt vag när han pratar om så här, okej, men säljer de Bastoni eller någon annan, då kan han säga, jo, men det är inte han som är kärnan, utan då menade jag de här.
Det är Brozovic som är kärnan, eller vad
det nu är. Det är han ju i och för sig.
Det är han ju, så
att... Men att då, man har varit väldigt vaga i det här. Klart är att man kommer ju behöva sälja av spelare, men kommer det räcka med att göra sig av med Sanchez och Vidal, sparar ju massa pengar. Om de försvinner, kan du sälja Pinamonti, och att du liksom kör kring försäljningarna. Och du kan skeppa ut dem, så kanske man inte behöver sälja någon storspelarna nu i år.
Då är det ju en väldigt bra sommar för Inter om det skulle sluta på det viset, att man bara kan liksom strömlinjeforma truppen.
Men då är frågan vilken av de här siffrorna som cirkulerar är sann. Är det att man behöver göra 60 miljoner euro i vinst på spelarförsäljningar? Då blir det väldigt svårt. Är det att du bara behöver cash, alltså få in de här pengarna, den likviditeten, att den kommer in, då är det mycket lättare, för då övervärderar du några ungdomar till höger och vänster, du skeppar ett par spelare, ja, men då går det ju att fixa den. Men är det att du ska göra den här vinsten, ja, men då sätter du dig och tittar på, okej, vem var det som kom in, värd minst nu i böckerna, den personen åker ut.
Nej, men alltså precis, alltså, om det bara är en bokföringsfråga så går det ju alltid att lösa, särskilt nu när det inte blev någonting av hela den här plus Valencia-historien också med Juventus och Napoli och allt vad det var, så lär ju Inter kunna gå liknande väg till mötes och lösa saker och ting. Men alltså så här, bara så här, alltså man fattar ju till exempel att Bastoni vill ju alla klubbar i Premier League ha av förklarliga skäl. Nu verkar det ju som att agenten gick ut och sa där att han stannar.
Även han själv drog sig ur allt snack. Ja. Han sa tydligt, jag har 2 år kvar, jag stannar liksom.
Och då kan vi väl till vidare ändå konstatera att han stannar. Eller?
Alltså jag är ärrad sen förra säsongen. När det var liksom okej, okay, man förstår ju att Hakimi, han är på väg ut. För det var ju väldigt tydligt där, för man behövde sälja honom tidigt i transferfönstret. Lukaku postar bilder från Milano och liksom skriver på sociala medier om hur mycket han trivs i staden och så. 2 veckor senare är han i Chelsea.
Men han bevisligen trivs ju i staden.
Ja, men det gjorde han ju.
Facit i hand, så ja.
Nej, men att det kan ju gå väldigt fort. Men som det är nu så har ju alla de här spelarna, Skriniar, Bastoni, Brozovic, de andra varit tydliga med att vi trivs, vi vill stanna, Lautaro och samma sak. Så att...
Så lägger vi på en Dybala på den.
Ja, kan bli. De hade ju möte igår öppet för första gången då, Marotta och Dybalas agenter.
Ja, Jorge Antun där.
Ja. Ja. Och de såg ju väldigt glada ut när de gick därifrån, alla parter. Så att det känns ju som att om Marotta ser till att det står journalister utanför och det är leende agenter som går ut och han själv går ut med det här krokodilleendet efter, så känns det ju som att någonting är nära.
Ja. Men i sånt fall då, Dybala in, Mkhitaryan in, vad allt verkar också. Mm. På fri transfer. Korea är väl kvar.
Ja, för vem ska ta honom?
Exakt. Jeko kvar, för vem ska ta honom? Då ryker väl Lautaro.
Nej, för att framåt behöver det ju någon. För Sanchez
ska man ha så många.
Ja, Sanchez ska ju bort.
Ja, Sanchez räknar vi bort.
Sanchez ska bort, då kommer Dybala in.
Ja. Men då ska du alltså ha Lautaro och så har du Jeko, Korea, Mkhitaryan som backup.
Fast Mkhitaryan på mittfältet.
Ja, du lägger han på mittfältet. Ja, i och för sig, ja.
Mkhitaryan kommer ju agera lite allt i allo på mittfältet som backup till Barella och
i sånt fall, absolut. Ja. Nej, jag såg honom mer som att han skulle liksom agera längre fram i banan.
Jag tror att han kommer, jag ser honom mer som Chalhanoglu backup, att han kommer in på den free transfer liksom, att man behöver fylla ut. Vidal försvinner, man försöker göra sig av med Sensio och några andra, så att
Flamengo verkar det som för Vidal.
Om man kommer överens med Inter om vad de ska betala honom för att gå.
Ja, alltså Vidal, vilken stökig jävel. Ja, han är fin. Vet ni vad, vi ska ta en till uppringare, för jag vet att det är någon som vill prata Milan med Babylona.
Spännande.
Hallå?
Hallå?
Ja, men tjenare, det är Patrik Syk här, Sillypodden. Välkommen hit, vem är det vi pratar med?
Hej, mitt namn är Christian Cosmo.
Tjenare, jag vet att du har en fråga om Milan, den italienska, de italienska mästarna. Vi har ju Babylona här i studion som gnisslar tänder så fort hon hör det där laget nämnas. Vad har du för fråga?
Yes, det är alltid kul att höra att en intermörde mår dåligt om hon hör skudettomästarna Milan. Men, nej, men jag tänkte ju fråga, vi hela... Italienska medierna säger ju att Milan har lyckats få över Fina och Rigi, och precis blir det klart med Florenzi ska tydligen vara klar. Men vad mer ska man göra? Det ser ut som att inte kapprusta för att de ska komma först till 2 stjärnor. Så vad behöver Milan göra för att komma kapprusta i kapp och hinna först till de 2 stjärnorna?
Vadå? Komma i kapp. Milan vann ju, så det är väl de andra som ska komma i kapp nu.
Det här är en bild som Babylona inte köper. Det hör vi. Man vill ju alltid slå underläge här.
Nej, men,
men enligt alla interister så brukar det vara, så säger man ju att Milan vann ju enbart för att inte förlora.
Ja, men det är, fast den är ju bull om man tittar på tabellen. Milan tar ju 86 poäng. Det är ju inte flyt någonstans att man vinner ligan när man har tagit 86 poäng.
Nej, det är väldigt bra.
Det går ju inte att snacka bort på något sätt. Alltså, sen är det ju, det är en annan sak när man sitter och trashar kompisar som håller på ett annat lag. Det är väl klart att man måste få göra det. Om vi inte får hetsa, vad gör vi här?
Nej, precis.
Ja, men när vi om vi tittar på Milan då, vi har bland annat Renato Sanchez som det ryktas om.
Det är ju helt rätt tycker jag. Alltså, när man behöver en ersättare till Frankesi, Renato Sanchez som verkar vilja spela för Milan, verkar gå att lösa i och med hans kontraktsläge, han har bara 1 år kvar i Lille. De har väl goda relationer också, Lille och AC Milan. Känns som en ganska bra lösning för alla parter, där man kan få någon, en väldigt bra spelare billigt som känns som helt perfekt och ha bredvid Tonali där på mittfältet. Och sen är det väl Botman, va?
Ja, det är de två det pratas om från Lille. 2 bra värvningar, en 22-åring och en 24-åring. Så att då tänker man ju fortsatt väldigt rätt där i Milan. Att man plockar in spelare i rätt ålder som kan utvecklas. Och så kanske inte har de här superegorna som du behöver jobba med heller. Utan det blir mycket lättare för Pioli och hålla ett lugn i truppen. Det har de ju varit väldigt bra på. Det är det som har imponerat mycket på mig med Milan, är att man har varit totalt fokuserad hela tiden. När en spelare som Kär försvinner väldigt länge liksom med den skadan, det har ju inte märkts av. Tomori och Kalulu har ju verkligen klivit fram och varit hur bra som helst. Får du in Bottman här, så får du också ytterligare djup i det försvaret.
Mm. Alltså, men vad heter det, för att det känns ändå som att Bottman, Renato Sanchez är en hylla som Milan inte skulle kunna gått och petat på för några år sedan. Utan nu pratar vi ändå spelare som alltså ryktas även till väldigt bra Premier League-klubbar, men som verkar vilja spela för det här Milan sett till vad de har åstadkommit nu. Så att det är, och sen som sagt, Origi inverkar ju som också, det är väl en jättebra lösning i det här läget, som är säkert jätterevanschsugen och visar vad han kan efter tiden i Liverpool. Så att jag tycker att Milan ser ut att ligga ganska bra till inför det här sommarfönstret, med tanke på vad det är för spelare som ryktas in och vad man har på gång.
Nej, jag är så peppad på Origi i Milan. Måste jag hålla på Milan nu?
Det måste du.
Bara för att Origi går dit. Jag måste nog det.
Jag tror det.
Jag blir milanista i under säsongen 22-23.
Bara faktumet
alltså,
också.
Det är fint att höra. Det är välkommen. Det är bara att hänga med. Hoppa ner i Origi-båten.
Ja, för helvete.
Det kommer svälla över snart.
Ja, det är den finaste spelaren som ni hade kunnat värva. Han är så jävla härlig. Han kommer se jävligt awkward ut. Och sen när det står 1-1 mot Juventus eller mot Inter i något avgörande läge, då kommer han bara dyka upp där och strumprulla in den och bli hjälte för alltid. Det är så han gör.
Och sen,
men jobbigt att ha både han och Giroud som har precis samma roll i det. Det kommer vara livsfarligt, tänker jag då.
Ja, alltså jag skulle säga att Origi har ju mer egenskap. Alltså Giroud är ju fantastisk på just spelet med ryggen mot mål, kombinera de här små fina liksom toucherna på ytorna i trängda lägen. Något som faktiskt Divock Origi är en egenskap han har som är underskattad i hans snabbhet. Han är fruktansvärt snabb.
Jag tänkte precis säga det, att i Serie A med den snabbheten och den fysiken han har, så blir det väldigt jobbigt för alla backar.
Ja, och just den storleken och styrkan han har. Sen är han ju så jävla oberäknelig och märklig i sitt rörelsemönster, att han påminner ju inte så mycket om någon annan. Han kan göra helt fantastiska saker. Det är väl ibland beslutsfattandet som fattas lite hos honom. Men som fysiska egenskaper så har han ju, kan han ju ta andra roller än de Giroud har, och han skulle också kunna gå in som en ersättare om man känner att ja, men Giroud är skadad och man vill ha den typen av liksom mer target och felvänd spelare, så kan han göra det också, kanske inte lika bra som Giroud, men i första hand är han ju en avslutare. Och jag tror den snabbheten han har, det problemet han har är att han är kanske inte så startsnabb. Han behöver kanske lite större ytor, men när han väl får upp farten, då är det inte många som hänger med faktiskt.
Det jag skulle säga annars att Milan behöver, alltså, som jag har känt länge, det är ju, alltså, nu verkar man få behålla Rafa Leao, även om alla vill ha Rafa Leao av förklarliga skäl, för att han verkar utrivas väldigt bra i Milan och han skulle kosta väldigt mycket att lösa. Det är ju någon form av X-faktor på den andra kanten. Nu tycker jag man har kommit ganska långt i att man verkar ändå vilja försöka typ byta bort Sellemäkers, som jag tycker är, alltså jag blir inte klok på den spelaren. Alltså han är typ lovande, men han är ju samtidigt så ofantligt medioker och intetsägande. Men att du behöver någon riktigt bra högerytter också, någon som kan liksom utmana, man kan skapa farlighet från den kanten med.
Jag har ju pratat lite Berardi.
Ja, och det är ju,
det
vore klockrent. Ja,
och det vore en otrolig
upgrade
jämfört alltså, med Sellemäkers.
Ja, nej, men för nu har du ju, det är ju mycket av Milans offensiv utgår ifrån att du har Theo Hernandez som är en av världens bästa vänsterbackar offensivt. Du har Rafa Leao som är en av världens absolut bästa spelare en mot en. Du behöver ha någon form av hot på kanten. Berardi känns ju som klippt och skuren om det skulle gå att lösa på något sätt. Nu verkar för sig Juventus också vara lite sugna och Berardi igen.
De är ju lite sugna varannat år där.
Ja,
de har ju fått nej två gånger av honom.
Ja, man tror ju typ att han fortfarande tillhör Juventus på något sätt, men jag vet. Ja, men det, eftersom han spelar för Sassuolo så kommer han väl lämna Juventus förr eller senare, så att ja.
Ja, den känner jag där att det känns som att alla Sassuolo-spelare just nu i den frontfyran och riktas till, ja, men alla stora, de tre stora i Italien. Och det har inte hänt ännu, och bra, det känns som att han, alltså det känns ju som att han ska gå, men det har inte gått de senaste 4 åren. Så
det börjar ju bli dags nu, han är väl 30 va?
Alltså det känns, typ.
Det känns som att det har snackats om honom så länge, så det börjar bli dags att ta det här steget om man ska ta det.
Det är ju intressant att det börjar pratas om Scamacca även i andra klubbar som inte italienska. att liksom PSG och Arsenal och sånt där inte har dykt upp i skamacka snacket.
Fast är det inte hans agent bara som har
tyckte det var kul att fräscha upp det lite?
Är det inte, som, är det inte så man gör nu, man ska få igång en diskussion, man slänger in ett engelskt namn så vet man att pressen där borta trummar igång allt och alla dårar på sociala medier och så har man en hype. Det är inte svårare än så.
Ja, det är för sig tyckte det var ganska kul att se skamacka i Arsenal, men det är en annan sak.
För hypen är ju i Italien är ju där, men
ja, den var det fram till hans insats i landslaget där senast. Han fick så mycket skit på sociala medier efter och hela den här värderingen på att han skulle kosta 45-50 miljoner euro och folk bara, va?
Det gör han inte.
Nej, han gör ju inte det, men det är ju
a lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det är ju såklart det presidenten går ut med.
Förlåt, var det Christian eller Kristoffer?
Christian.
Christian, om du får drömma då, vilken är drömvärvningen för Milan den här sommaren?
Ja, men om man ska räkna som Renato Sanchez klar, men jag räknar aldrig de som klarar. Det är ju trots allt Italien. Jag vill se dem med tröjan på och på plan på San Siro innan de, man kan räkna hem dem. Men drömmen skulle jag nog säga, det är en riktigt bra trekvartista, för det har inte Milan haft sen Kaká. Så att det behövs in en där som kan, för att, även fast Brahim Diaz började jättelovande, så han har, jag tycker inte han riktigt har det för att leda ett Milan till, ja, men där ett Milan ska vara. Så alltså det kittlar ju med han, den unga belgan, det är
Ketelaere, ja.
Precis, han har riktats lite, han har så alltså, ja, alltså alla vill ju ha typ en Isco, för att han är ju färdig, bara gå in, klappat och klart känns det som, men han har varit perfekt, men nej.
Alla utom Real Madrid-supporterna vill ha en Isco.
Tydligen.
Vår julbenta vän.
Ja. Ja, nej, men jag hör vad du säger. Det är ont om den speltypen på marknaden just nu. Man håller hårt i...
Är det?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det pratas alltså, väldigt mycket mittbackar och strikers. Liksom.
Dybala finns tillgänglig som skulle kunna funka en sån roll. Isco, som sagt. Det är ju otroligt.
Ser ju Dybala mera som anfallare.
Ja, fast han skulle funka i den rollen också. Han gillar ju att gå ner och hämta boll och hålla på. Så att det tycker jag absolut han skulle funka i en sån roll. Ja, nej, men alltså, Isco hade ju varit spännande att se såklart i den miljön. Får se vad han ska hitta på för någonting.
Vi får göra det, vi ska gå vidare. Tusen tack för att du ringde in. Och vi kommer fortsätta såklart följa upp Origis framfart i Milan. Eller jag kommer göra det.
Ja, det lär vi nog inte missa.
Vilket är väl att ni också kommer få göra det.
Ja, men tack så jättemycket. Och kul initiativ. Det här var, tycker jag verkligen ska fortsätta med.
Ja, roligt. Kul. Tusen tack.
Tack själv.
Vi rör oss vidare då. Och vi var ju inne på Bayern München såklart. Vi nämnde Lewandowski. Vad är det senaste där i hans eventuella flytt till Barcelona?
Alltså han står ju där med och bara liksom tänder på den här bron som han har till Bayern München mer och mer och mer. Det finns ingen bro kvar snart. Mm. Alltså när han säger att liksom en del av mig har dött av att spela i, liksom kvar i, han spelar ju ett farligt spel just nu. Alltså för han måste ju vara helt övertygad om Barcelona ska lösa det här på något sätt. För att sättet han pratar om Bayern München just nu, där han har byggt sin storhet, är anmärkningsvärt. Sen är det ju såklart en del av spelet att han verkligen vill pusha igenom en övergång och sätta press på Bayern München. Men samtidigt, om Barcelona, det är ju inte otänkbart att Barcelona plötsligt inser, nej, vi har inte råd med det här.
Hur skulle man sänka spelarlöner och grejer nu?
De försöker sänka nya spelarlöner, ja, och det blir ju lite ändå det här att veteranerna kanske har reagerat på att ni sänkte ju våra löner för inte så länge sedan och presenterade det som nyförvärv. Men det finns ju uppgifter i Spanien om att man egentligen vill se Gerard Piqué gå i pension, för att det är ju mycket enklare, slipper man betala ut det som är kvar till honom. Massa sådana uppgifter. Nu satt man ju ett möte här, var det Barcelona-ledningen, och Jorge Mendes var ju ett möte här nyligen om lite allt möjligt, och det verkar ju som senaste uppgiften säger i alla fall att Xavi börjar nu räkna Frenkie de Jong som att han kommer säljas.
Okej.
Okay. Och då har du ju en inkomst där. Sen ska du ju också övertala Frenkie de Jong att vilja säljas. Men det löser väl sig på något sätt. Och då kanske de kan lösa Lewandowski, och då är ju allting frid och fröjd på något sätt, om de kan komma överens om en transfersumma. Men annars, om Lewandowski skulle bli kvar, hur ska Julian Nagelsmann kunna spela honom nästa säsong med något form av gott samvete när Lewandowski har gått ut och sagt det han har sagt?
Blir han kvar, då vill jag ha en sån all or nothing Bayern München på den säsongen.
Ja men precis. Och såklart, du har, som jag nämnde förut, Chelsea hade varit en drömvärvning för att säga ja i alla fall, och det är en aspekt man inte ska utesluta. De skulle dyka upp då sent om sidor. Men han ser ju verkligen till att han inte kan spela i Bayern nästa säsong. Det gör han ju med sina uttalanden, för de är väldigt tydliga.
Ja, det är ett... Det är ju ett beprövat sätt att ta sig från en klubb till en annan. Det har vi sett prov på förut. Och vet vad ni såg det häromdagen, så kom Swiss Ramble, det där utmärkta Twitterkontot som summerar all ekonomi åt oss så behändigt, så att vi hänger med i vad som händer.
Så för vi kan förstå vad det är också. De är väldigt bra grafer och så.
De är väldigt bra på att förklara. De tog just upp det här med Barcelonas skulder, alltså, och jämförde dem med andra skulder. Det finns såklart engelska klubbar som har enormt mycket högre skulder, Tottenham till exempel, som på grund av sin sitt stadionbygge, sitt arenabygge, har skulder på nästan dubbelt så höga som Barcelona. Det är bara det att deras skulder är uppsatta på 22 års amorteringar, vilket innebär att med den ökade inkomster man får genom den nya arenan går plus på de här 22 åren, så det är liksom ingen fara. Alla är liksom med på det här, banken är med på kalkylen att det här lönar sig i slutändan. Barcelona har alltså då motsvarande någonstans 7-8 miljarder, alltså lite drygt 8 miljarder, 676 miljoner pund. Det blir någonstans runt 8 miljarder i skulder, varav 269, alltså någonstans runt drygt 3 miljarder är short term. Alltså det ska liksom betalas tillbaks typ här och nu. Alltså within the next 12 months.
Oj.
Alltså det är skillnaden på ett lån över 22 år och ett på 12 år. Det är som att liksom de har ju verkligen köpt bil på sms-lån här.
Men det är ju just det. Och det är därför, om de ska kunna värva spelare som de pratar om, då måste de sälja. Det är ju så pass enkelt. Nu har vi sett också att det man kan göra på Camp Nou är ju inte bara att gå och titta på fotbollsmatcher. Du kan även spela en egen match, hyra in ditt eget korpenlag och spela match på Camp Nou. Det finns nu med domare och matchdirekt och allting. Du kan ha ditt bröllop på Camp Nou och ha liksom gästerna sitta där ute på planen. Det finns massa olika aktiviteter som de nu har öppnat för att...
Jag såg att det var förvånansvärt billigt ändå. Det var så, vad var det? 300 euro per skalle eller något för att lira fotboll på Camp Nou.
Ja, det var faktiskt ganska billigt.
Ja, alltså, det är ju inte farligt.
Nej, och så var det in... Du får ta med lite fans också då, så får betala inträde. Det, som sagt, de har det jobbigt på det sättet. Sen så säger Laporta att det här är lugnt. Vi har kontroll på läget. Och sen ska det ju sägas också att han har ju på viss del redat upp vissa delar på att det han har fått är ju ett brinnande hus från Bartomeu som satt där innan, som jag vet inte vad han har sysslat med, men det är inte bra i alla fall.
Kan Bartomeu visa sig i Barcelona överhuvudtaget?
Jag sitter och funderar om han redan har fått någon fängelsedom eller inte, för det är ju det som har liksom hört till om man har varit Barcelona-president efter Laporta, att på något sätt hamna i någon form av rättslig tvist och riskera fängelse. Jag minns inte vad som exakt här i sittande stund var hur Bartomeus situation ser ut, men det är helt sanslöst vad han har gjort med den klubben. Det är helt sanslöst vad han har satt, hur mycket i skiten de sitter på det. Sen försöker de ju lösa allting ändå på något sätt och försöka bygga ett slagkraftigt lag, och det får man säga till viss del att de faktiskt har lyckats göra också. Men jag tycker fortfarande inte Lewandowski är helt rätt väg att gå. Jag vet att vissa inte håller med mig där om att jag tycker det är för kortsiktigt.
Man kan också lägga till att även Atletico Madrid har väldigt höga skulder som är short term. De ligger också lite pyrt till.
Ja, men de har legat pyrt till efter pandemin också. Så att det är inga konstigheter. I Barcelonas fall har de ju dock att de har fortfarande inte börjat med det här nybygget av Camp Nou som man pratat om hur länge som helst. Spy Barça-projektet och alltihopa. Där ska ju in. Sen har de ju vissa så här kortsiktiga ekonomiska injektioner de kan aktivera. Typ några mediestudier de kan sälja som ska generera massa intäkt. De har Frenkie de Jong som ska generera massa intäkt. Det finns ett CVC-avtal som det väl diskuteras om de ska skriva på eller inte, som skulle då ge dem en snabb injektion av pengar för att sen då liksom ge bort vissa av sina tv-rättigheter till något amerikanskt investbolag i x antal år. Det som hela ligan då håller på att skriva på, som har varit omdiskuterat i Spanien. Mm. Man ska inte ta någonting för givet med vad som händer i sommar med Barcelona. Nej. De har inte presenterat Frank Essien, de har inte presenterat Andreas Christensen än, de har inte presenterat Sergio Robertos kontraktsförlängningen, en kontraktsförlängning som sänker hans lön ganska rejält också. Och den enkla anledningen är, de har inte råd att göra det än. Så att jag tror att Frank Essien, även om alla vet att man har varit klar för Barcelona sedan mars, det kan vara mycket väl att han presenteras typ deadline day, för att de inte haft råd innan. Så jag ska inte ta någonting för givet med vad de gör. Alltså när det pratas om Rafinha för en halv miljard, glöm det. Hur ska du lösa det? Du måste ju sälja Frenkie till att börja med. Det är ju det första steget. Ja. Och då på något sätt övertala stackars Frenkie att nej, vi vill inte ha kvar dig för vi behöver pengar.
Så gå till United nu.
Men jag vill spela CL, gå till United.
Gå till United nu. Ten Hag är där.
Ja, precis. Det är så hemskt, man ska gå till United mot sin vilja.
Det är ju där man är. Det är ju där man är. Man tycker ju synd om alla unga spelare som ryktas dit. Ja. Nej, men någonstans blir det så här, det är som en förbannelse på dem. För det är ju ingen av dem som har sett så här, men nu sista fem åren, någon har gått dit och så har de utvecklats. Utan nästan, gud vad hände?
Men det är väl det som ska förändras nu, att det faktiskt ska bli en klubb du går till och faktiskt bli bättre.
Ja, men det är det man hoppas på, ja. För det har varit väldigt deppigt att titta på. Mm.
Manchester United som också tillhör den här skaran med väldigt skuldsatta klubbar, men har ju inte alls den typen av kortsiktiga lån ju, och dessutom enormt höga intäkter, så att där är det liksom ingen fara på taket. Det som är intressant där är att deras lånesumma har sett exakt likadan ut sen Glazers köpte den, för att de har inte varit intresserade, de har inte lagt de pengarna på att betala av några lån direkt, utan de är nöjda med att ha vi pyntar lite ränta och sen så låter vi saker vara. Så är det med dem. Vi går vidare därifrån och konstaterar att Lacazette nu har återvänt.
Generalen är hemma, skrev de stort på banderoller och satte upp runt om i Lyon. Och det var ju fint.
Ja, det var jättefint. Ja, men det här är en väldigt fin övergång ju. Han har inte varit dålig i Arsenal. Han har varit helt okej. Kanske lite sämre än vad man hade hoppats.
Tanken på att han var det dyraste spelaren de någonsin värvat när de värvade honom.
Jo, absolut. Men han var också viktig för det projektet. Alltså, som symbol. Och dessutom har han varit bra. Liksom. Han har inte varit superbra, men han har varit bra. Och att han kan komma hem nu. Man gillar ju också Lacazette som person på något sätt. Alltså, personligheten. Han verkar rätt skön, tycker jag.
Det är också en sån här spelare. Vi var inne på det i PL-podden någon gång. Det här med att liksom, kan se riktigt så här uppgiven och trött ut på en plan. Lacazette kan se liksom helt slutkörd ut när han står där på topp och kämpat hårt och inte riktigt åstadkommit så mycket. Nej, men alltså, för Lyons del också, du har sålt Lacazette för massa pengar, får tillbaka honom nu fem år senare, kommer tillbaka som någon form av frälsare. Du sålde Tolisso till Bayern München för massa pengar, verkar ju också som att han ska tillbaka till Lyon nu gratis när hans kontrakt går ut i Bayern München. Ja, det är ju jättesnyggt, snygg business av Lyon. Sen är det lite oroväckande de här uppgifterna om att Olas funderar på att sälja. eller att han ska, att en, ja, vilka var det? Det var den gamla Liverpool-ledningen.
Herregud. De som var det samma gäng som var inne och budade på Chelsea också då? Det var också någon gammal Liverpool.
Det här gänget som ägde dem innan, nuvarande gänget.
Jaha, menar du Hicks och Gillette? Ja, okej. Stay away, säger jag.
Ja, fast sonen på något sätt läste.
Ja, precis.
Som tydligen var intresserad av att köpa Lyon, och det hade ju inte kanske varit så.
Ja, då blir det kaos igen, det kan man vara säker på. Sen har vi vår köre så här, fönstret vackraste rykte har Makoto kallat det här. Det är Gareth Bale till Getafe.
Man blir så glad. Alltså det är så, det är så liksom, det var ju Angel Torres då, den väldigt frispråkiga Getafe-presidenten, som gick ut och sa att jo, vi har förhandlingar med Bale. Jaha. Och det är ju mycket uppgifter i Spanien som gör gällande att Bale inte vill lämna Madrid. Att han vill vara kvar i Madrid för att han ska ju bara skriva på ett ettårskontrakt. Han ska hålla sig i form för att han ska spela VM med Wales. Och han vill då inte liksom flytta familjen, och han trivs med golfbanorna i Madrid. Och att han vill vara kvar i stan, det var därför han erbjöd Atletico Madrid. Atletico Madrid tackade nej. Och då dök plötsligt Getafe upp i bilden. Och det är ju en sån total kulturkrock att han skulle hamna i Getafe av alla klubbar och spela. Det är ju inte riktigt den typen av värvning Getafe kanske någonsin överhuvudtaget skulle få chansen att göra. Det här har ju dock skjutit ner av Bales också frispråkiga då agent Jonathan Barnett, som sa att jag har inte ens presidentens nummer i min telefon, så att liksom sluta hitta på. Ja, jag vet, jag tyckte det var jättetråkigt också, men alltså Gareth Bale i Getafe, vilken grej det hade varit. Se honom spela på liksom Colosseum Alfonso Perez för 10 000 pers där ute i utkanten.
Det hade varit jättefint.
Ja, jag hade tyckt det. Så nu sitter jag och hoppas att Getafe inte är aktuellt, och då hoppas jag ju på den fjärde klubben i Madrid. Och det är ju Rayo Vallecano. Det här, så att se Bale och Falcao spela tillsammans.
Ja, det hade ju haft något.
Jag hade haft jättemycket. Nu är också det bara en liksom dröm på något sätt. Men jag tycker han verkar ju faktiskt trivas i Madrid trots allt. Han gör ju det. Han vantrivs inte att vara i Madrid, och han vantrivs inte i Real Madrid heller egentligen. Så att nej, Getafe hade ju varit otroligt roligt att se den kulturkrocken också, att se honom i ett... Så jag hoppas han stannar i La Liga. Det har varit väldigt roligt.
Lite Chelsea. Vi fick ju fråga innan här, vi pratade lite grann om Dembélé, men i första hand är det ju mittbackspositionen, va, som det saknas folk. Nu har man tappat Rydiger, man har tappat Christensen. Det pratas om Matthijs de Ligt från Juventus. Herregud vad hypad han var när han lämnade Ajax. Det var ju nästa Van Dijk. Det var ju ingen som tvivlade på det ens. Blev inte riktigt så i Juventus.
Ja, det finns ju fortfarande tid för honom. Problemet är att han orsakar för mycket liksom dumma situationer, tar liksom konstiga hands-grejer i straffområdet.
Oroväckande många per säsong är det.
Ja, det är just väldigt
den här hands-situationerna, blir man bara så, men vad händer?
Precis. Men det verkar ju ändå som att det pratades ju om att han skulle vilja lämna. Sen så var det ju snack nu snarare om att han kommer nog snarare förlänga sitt kontrakt med Juventus.
Men att han har ju en utköpsklausul på 120 miljoner euro. Han vill ju, om han ska förlänga, sänka antingen ta bort den eller sänka den.
Ja.
Så att det är ju snack om det i alla fall. Men han har ju kontrakt 2 år till. Så att...
Alltså det är ju inte otänkbart att Juventus ser möjligt. Men vi förlänger med honom för att behålla honom och inte släppa honom på fri transfer. Men Juventus, som ju också har vissa ekonomiska bekymmer, skulle ju då kunna då sänka den där utköpsklausulen till en summa de skulle vara villiga att sälja honom för. Enkelt att referera till den ifall en klubb kommer och knackar på dörren och säger att man sänker den till typ 700-800 miljoner kronor då, som är en helt rimlig summa för en sån ung lovande mittback. Juventus får sina pengar. Om de inte får det och ingen budar, då får de en väldigt bra mittback som är i bra ålder i många år till.
Det kom en rapport här i veckan om att han själv bara skulle vara intresserad av att flytta till 4 klubbar i Europa. Och det var då, kan ni gissa vilka? PSG, Real Madrid, Liverpool och Manchester City.
Vadå, skulle han inte röra Barcelona?
Nej, det var enligt
han såg ju sin egen klausul och kan deras ekonomi, så...
Alltså det här är så, om någonting är så här, en agent och en journalist som har suttit och bara stuckit upp ett finger i luften så här, vad har vi för klubbar där ute som, om vi ska låta som att vi är den absoluta världsklassen, ja men vi tar väl de som spelar liksom Champions League final och så fyller vi på med Manchester City och PSG och så är vi hemma.
Crème de la crème. Nej, vad heter det, vad tänkte jag säga? Nej, men i De Ligt fall så här också, jag tycker att för Chelsea dels är det en jättebra rekrytering om de skulle lösa det, men som sagt, det skulle nog kosta en slant också, för Juventus kommer ju vilja casha in på honom så att säga, om det skulle vara.
Han har ju en ganska hög lön också redan, det tror jag inte för sig är ett jätte, det brukar ju för sig inte vara ett jätteproblem för Chelsea, men känslan är ju nu, även om man den här skuldberget som ju Chelsea sitter på efter Abramovic ska skrivas av, så är det ju så att det är en klubb som inte har levt efter sina medel. Man har inte rättat munnen efter matsäcken, mättat munnen. Ja, man har inte levt ut efter sina tillgångar riktigt, utan man har haft då sin sugar daddy högst upp, även om han inte har gått in och liksom finansierat övergångar, så har man ju kunnat ha en lönestruktur som har legat långt över vad intäkterna egentligen har gjort möjligt. Och det kommer man ju inte kunna fortsätta göra, och det sitter ju några spelare såklart i Chelsea med ganska höga löner fortfarande. Så där kommer ju behöva hända någonting med lönestrukturen, så att man kanske inte kan gå in och betala de allra högsta lönerna i ligan längre jämfört med vad man kunde göra då för före Abramovic lämnade.
Jag räknar ju fortfarande i Chelseas försvarsväg, så är det ju så att så fort de är liksom redo att faktiskt på allvar börja ge sig in i marknaden och agera, så borde ju Jules Koundé vara prioriterad.
Jag tror att han är klar då.
Ja, men typ så. Alltså, problemet är väl det här med att Aston Villa plötsligt får för sig att värva Diego Carlos från ingenstans. Mm. För då ska ju också Sevilla kanske fundera över, ja, ska vi tappa båda våra bästa mittbackar det här fönstret? Och så kanske det där priset åker upp igen på Jules Koundé. Mm. Men jag tycker att den, bara sett till speltypen, sett till behovet, sett till hans egen ambition att spela i Chelsea, bara kör, får det löst. Sen kan man börja fundera över Pau Torres eller Josko Gvardiol eller Matthijs de Ligt eller vad man nu vill ha för någonting. Men bara börja med Jules Koundé, så kommer man gå vidare efter det på något sätt. Det tycker jag väl är rätt inställning. Mm. Sen tycker jag att de borde på allvar pusha för Bastoni också egentligen, sett till behoven och att de spelar en trebackslinje och hur bra han skulle passa där. Även om Bastoni verkar vilja vara kvar. Ilsken blick från Babylon samtidigt.
Jag sa inget.
Nej, jag sa blick.
Nej. Nej. Bastoni är ju, just nu verkar han väldigt osugen på att flytta. Mm. Sen nästa år vet man ju inte.
Nej, så...
Alltså då har han ju bara ett år kvar på kontraktet också. Men det här är ju också en spelare som... han spelar ju klubben i sitt hjärta. Han har ju lagt upp bilder på sig själv. Liksom, det här var min första Inter-tröja, så en pytteliten tröja liksom. Så jag tror att han är rätt nöjd just nu. Nybliven pappa också och bara vara kvar. Och...
Ja, ur Inter-perspektiv är det ju mycket mer rimligt att om du måste sälja, så sälj Skriniar snarare. Alltså Bastoni känns ju också så här, med åldern i åtanke, med vad han betyder för Inter, med hans egenskaper.
Absolut, speciellt som han verkar sikta in sig på Bremer från Torino också, som har lite samma fysik och så som Skriniar har.
Ah.
Så, och han är mycket lättare att ersätta än vad en Bastoni är, som är rätt unik.
Ja, det är väl typ, det är Jules Koundé och Bastoni som har den speltypen, ja. Alltså som är ganska unik,
ja.
I sättet att de är mittbackar, men plötsligt är de uppe och slår inlägg som vänsteryttrar.
Väldigt bekväma offensivt, ja. Båda två. Men Skriniar verkar ju också vilja stanna, så, men sommaren är ju lång, så att det, och han har ju också bara ett år kvar på kontraktet, så att det får man ju se, ja,
just
vad som
det
händer.
Har han ju.
Vi kastar in ett par frågor vi har fått då via sociala medier innan vi knyter ihop här idag. Vi har fått en, bland annat vi fick en från Victor här. Motsvarar Julian Wards värvning utav Nunez Michael Edwards, Alisson och Van Dijk värvningar, eller är det något i värvningsstrategin som ändrats i grunden? Han menar då på att Liverpool har ju nu en ny sportchef, Michael Edwards, som har varit den som har roddat liksom hela den här kloppförändringen utav laget från en ganska utsatt position och gjort alla de här värvningarna som har varit så hypade. Michael Edwards har varit den sportchefen som kanske inte har scoutat dem, men i alla fall se till att affären blivit gjorda. Joel Ward har gått bredvid nu under ett par säsonger och tagit över. Det här är hans första sommar på egen hand när han inte har Michael Edwards att hålla i handen. Jag tror inte att bytet av Michael Edwards till Joel Ward påverkar strategin överhuvudtaget. Och ja, det är mer en Alisson Van Dijk-värvning. Man ser en omedelbar ett omedelbart behov som behöver lösas här och nu, och man ser ett värde
På sikt
som är värt, helt enkelt.
Alltså jag tror, alltså skillnaden, stora skillnaden är att Van Dijk och Alisson värvades för att sätta ihop ett fundament. Mm. För det fanns inget fundament när de värvades. Nu har du ett fundament, nu har du ett av världens bästa lag som det är, så då är ju liksom Darwin Nunez är ju mer en krydda.
Nej, men
Tycker jag, alltså överlag. Alltså, Liverpool skulle inte vara ett dåligt lag även om de skippade att ersätta Mané.
Jag tror att de hade varit ett sämre lag.
Det hade de varit. Och det därav de ser till att bibehålla standard. Van Dijk och Alisson kommer in för att höja en standard.
Jag tror inte att de själva identifierar liksom Diego Jota som en rak ersättare till Mané, utan Diogo Jota är en krydda i sådana fall. Någon som kan vara ett alternativ, som kan spela sina matcher, men som inte är den automata. Alltså den automatiska startspelaren i
nu pratar jag inte liksom så här salt eller svartpeppar, jag pratar liksom saffran här. Alltså i
lyxkryddor.
Ja, lyxkryddor pratar vi. Mm. Det är riktigt fina så här kryddblandningar man hittar på så här gårdsbutiker. Det är den nivån som är.
Precis.
Darwin Nunez.
Nej, men så att säga, jag tror inte att det handlar om någon ändrad transferstrategi. Nej. För att man går in här, utan den strategin sätts liksom utav den här kommittén, och sportchefens roll är mer att se till att det händer, helt enkelt.
Så den gamla sportledningsgruppen i Helsingborg med Andreas Granqvist.
Mikael Jonasson skriver: kommer United göra en United och jaga De Jong in i augusti för att sedan misslyckas och sluta med någon från Fellainis hyllplan? Ja, den gamla klassiken.
Ja, det är lite otänkbart. Men problemet, alltså det som talar för att Barcelona måste ju lösa det här tidigt. De kan inte hålla på och älta det här hur länge som helst. Det talar för att United inte kommer ha möjlighet att fastna i Frenkie de Jong spåret för länge. Om de hade haft möjlighet att göra det, då hade de garanterat gjort det.
Men allting handlar väl här om att övertala Frenkie själv?
Ja, men lite så. Vill han skita i Champions League-fotboll en säsong, minst?
Men det här jag inte riktigt förstår heller, varför det inte pratas mer om andra klubbar. Alltså, PSG vore det en klockren värvning. Mm. För Manchester City vore det en klockren värvning.
Det vore väl det för de flesta klubbar. Det är ju en klassspelare.
Ja, alltså, men i alla fall för de som har ett mittfältbehov. Jag fattar att Bayern München hade varit en bra värvning för också, men de vill inte kanske lägga de pengarna. Jag vet inte om Frenkie vill till Bundesliga heller. Men alltså just City, PSG, de två klubbarna är ju sådana som jag ser. De borde ju vara liksom över det här som galningar liksom.
Och jag kanske inte vill ha honom.
Ja, fast han verkar som att han vill det. Typ. Eller i alla fall så vill Frenkie de Jong spela med Mbappé, fanns det ju uppgifter om.
Jag måste säga, Håkan Asplund svarar lite roligt här på frågan om vad United kommer göra, och svarar: Pogba är väl klubblös.
Too soon.
Too soon. Ja, det var det. Det var det. Det är en luttrad skara vid det här laget. De kan hantera det.
Angel Di Maria är klubblös också.
Angel Di Maria, precis. Verkar inte dyka upp hos Juventus, eller?
Jag vet inte. Alltså, det verkar ju som att man har fått liksom börjat fundera lite om det verkligen är så smart att värva Angel Di Maria på det här kontraktet och diskutera hur långt det ska vara och allt möjligt. Han har ju rapporterat vara klar tidigare, men det känns ju inte som att den är klar. Barcelona har ju identifierat honom som ett alternativ för att Rafinha blir för dyra, men då kan man ta Di Maria. Di Maria verkar inte ha något problem att gå till Barcelona i det här läget. Han fick väl en fråga om det och sa att jo, men min tid i Real Madrid var min tid i Real Madrid. Nu är det något annat. Det kan man köpa ändå. Han vill ju spela fotboll på hög nivå. Men Barcelona är väl lite tveksam. Man ska verkligen värva så många veteraner till laget på billig peng. Och det är ju absolut en vettig fråga att ställa sig. Men jag vet inte riktigt vad som händer med Di Maria just nu. Vi får väl se vad allt renderar i. Men det var just det som Berardi dök upp där, att man kanske såg honom som ett roligare alternativ än Di Maria. Dock blir det ett dyrare alternativ. Men med Sassuolo kan man ju alltid lösa ett lån.
Ja, lån tror jag inte det blir, eftersom Berardi ändå är en spelare som är en bärande i den truppen. Men
det var ju Locatelli också.
Ja, fast där kan jag ändå säga, då är man lite kreativ med hur år man betalar av det på. Snarare än den då, med Berardi också i så fall.
Jo, ja, precis, men att liksom, det går ju alltid att lösa ur budgetperspektiv. Om du vill värva från Sassuolo och heter Juventus,
så då kommer, brukar det vara, ja.
Då kommer man ju samarbeta på något fint sätt.
Man brukar kunna hitta den.
Ja. Och då är Berardi kanske ett mer intressantare alternativ på sikt än vad det är att plocka in Angel Di Maria på ett korttidskontrakt. Sen tycker jag att Angel Di Maria är väldigt, väldigt bra. Så att jag tror att han skulle göra nytta i Juventus, och han skulle vara väldigt bra i Serie A också. Det är någonting, det kanske inte är helt dumt för Milan.
Ja.
Ja, lite fart och flärd.
Kan behöva lite mer spring.
Kan utgå från höger.
Ja.
Absolut.
Men jag tror han kunde göra det bra i Serie A. Tempot är inte superhögt heller. Så att...
Nej.
Ja, ni hör. Vi lägger pusslet. Hörru, Bablona, tusen tack för att du var med idag. Vi hoppas få höra mer av dig under sommaren här och få följa den italienska fotbollen med lite mer noggrannhet. Makoto, vi hörs på måndag igen, va? För mer silly.
Det
är tanken. Och från idag så säger vi tack så mycket alla som har lyssnat, och på återhörande.